Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får ni träffa Nike Markelius. Hon är en svensk musiker, kompositör, författare och skribent. Nike debuterade som författare 2016 med den musikaliska självbiografin Trumslag Hjärtslag. Karriären som musiker började redan 1978 som trummis i punkbandet Usch. I början av 80-talet spelade hon trummor i bandet Tantstrul. Därefter har hon spelat i flera olika band och konstellationer. Frippe träffade henne för att prata lite om livet.
Nu befinner jag mig hemma hos Nike Markelius i Farsta strand i södra Stockholm.
Yes.
Hur är livet?
Ja, just idag är det bra. Det måste jag ändå säga.
Varför?
Ja, jag har stått och sjungit.
Mm.
Jag har en första spelning på lördag efter det här långa uppehållet.
Vad spelar du då?
Vi ska spela på min elgitarrduo. Jag och Lotta Partapoli, vi ska spela på Konsthall C i Hökarängen. De har en sorts rolig konstfestival där som pågår. Jag tror det är varje helg nu, några helger.
Kul.
Ja, några hösthelger här, eller sensommarhelger.
Och vad spelar du då för någonting?
Ja, då spelar jag... Ja, det var faktiskt roligt för att innan corona-uppehållet, då hade jag på min repertoar ganska uteslutande låtar från min senaste platta som kom 2019. Så det var ju ganska naturligt då att vi spelade nästan bara låtar från den. Men sen
det
så...
var Glitter till glöd, den skivan hette.
Glitter till glöd, ja, precis. Ja. Och, men sen så försvann ju allt som i ett trollslag då för 1,5 år sedan. Vi blev av med alla våra uppdrag och det har varit en ganska knagglig tid, eller vad man ska säga, fram tills nu. Och nu då när de hörde av sig ville att vi skulle komma och spela och jag skulle sätta ihop repertoar igen, så kändes det inte alls liksom självklart att det skulle vara bara från den. Så det var, så då har jag liksom börjat lyssna igenom massa gamla låtar. Jag gick in på min Spotify faktiskt, som jag
lyssnar på det själv
aldrig gör liksom. Jag precis och började gräva lite där bland mina äldre låtar också, och Nike Röda Orkestern låtar och sådär. Så att nu har jag gjort en reportage som är en liten blandning faktiskt av lite till glöd låtar och lite äldre grejer. Så jag har liksom gått på texterna faktiskt. Okay. Vad som känns rätt för mig att sjunga just nu.
Och det är svenska texter eller blandat?
Alltså jag släppte ju en singel i juli. Mm. Nu i juli, alltså för en månad sedan drygt. Mm. Då jag sjunger på engelska. Så att den är på engelska.
Och det är nästan första engelska?
Ja, i alla fall som soloartist. Mm. Jag har skrivit på engelska med band som jag spelat i tidigare som har varit engelskspråkiga. Men det här är faktiskt... ja, jag tror nog att det, om jag inte helt, jag tror nog att det är den första låten som jag släpper som soloartist på engelska. Och det är inte alls något uttänkt sådär, utan det bara blev. Den låtens tillblivelse är ganska rolig historia, jag kan berätta den om du vill. Ja. Det hänger också ihop med det här som vi just pratade om med corona och allting, eller det här uppehållet och så. För då, för 1,5 år sedan när jag blev av med alla mina uppdrag. Mm. Det var inte bara mitt soloband, utan jag är ju också trummis med Kenny Håkanssons Power Trio. Och så hade jag några andra gig på gång med någon som ackompanjatör till någon kör och sådär. Men allting försvann. Och då så passade jag på att ta en utbildning på AP Academy i musikproduktion och ljuddesign.
Mm, vad kul.
En avancerad utbildning då som, ja, men som höll på då under den våren, kan man säga, under den vårterminen där. Och då var det så här att mot slutet så fick vi lära oss en plugg som heter Serum. Mm. En väldigt avancerad plugg. Vi jobbar i Logic då. Mm. Och det är alltså en plugg då man gör helt sina egna ljud. Alltså från totalt scratch. Alltså det finns ju hur mycket ljud som helst, som du vet, liksom trumljud och gitarrljud och allting. Men här skulle vi alltså göra, och jag tror att det tog, det var två hela, jag tror att vi höll på i 2 veckor bara att lära oss pluggen. För det är väldigt, väldigt avancerat och väldigt svårt. Men sen när vi hade lärt oss pluggen så fick vi som uppgift då att göra en hel låt, att bygga en hel låt med helt egengjorda ljud. Mm. Och jag tyckte det här var otroligt roligt. Det var jätteinspirerande.
Men svårt, eller?
Ja, jättesvårt. Mm. Men, så jag gjorde då mina egna trumljud och gjorde pads och rytmiska pads och melodiska pads och så vidare. Så jag byggde upp en hel låt då med serum. Så att det enda som är akustiskt då, det är alla röster. Då jag sjunger ju lead och sen så har jag lagt själv på då massor med körer. Det är jättemycket stora körer i den där låten också. Mm. Men sen så blev den liksom liggande, den där låten. Och sen så gick det ett år. Massa andra saker hände och corona härjade och så. Men sen i våras så kände jag plötsligt att jag hade liksom helt tappat kontakten med musiken. Jag har gjort massa andra saker, men jag kände liksom att jag behövde komma ihåg vem jag är och sådär. Så då dammade jag av den där låten som jag hade gjort på utbildningen. Jag kände, fan, den här är ju riktigt bra. Och så bad jag min lärare på utbildningen att mixa och mastra. Stefan Stormvind heter han. Jätteduktig kille.
Stormvind.
Stormvind med W. Ja. Mm. Mm. Så han mixade och mastrade den och sen så gav vi ut den. The Wonder of Summer. Och den fick jättefint mottagande. Och det var väldigt roligt. Och det är ju lite speciellt också det här. Det är ju som alla gör nu för tiden, liksom att släppa låtar. Men jag kom ju från liksom 70- och 80-talets skivproduktion från början med och liksom väldigt länge haft det här albumtänket, att jag liksom jobbar med album.
Och ett tema på albumet du ska passa ihop kanske? Eller?
Ja, precis. Att man samlar ihop, så man har en 10-15 låtar och sen släpper man. Mm. Men jag har ju väl också mer eller mindre anammat även den tanken att det kan vara kul att släppa låtar. Liksom. Så då gjorde jag det. Och den låten är då, det blev ett jättelångt svar här på din fråga, men den låten är på engelska.
Och skillnaden på att sjunga på engelska och svenska då, tycker du, för dig?
Jag vet inte om det är så stor skillnad. Det är liksom, det är ju det är ju texten som är det viktiga och vad den innehåller. Sen i och för sig är jag ganska dålig på engelska. Eller jag är dålig på, alltså jag bryter. Mm. Alltså man hör, och jag vet att det finns de som retar sig på det, som tycker att man bara får sjunga på engelska om man har en klockren engelska. Men jag är ju inte engelskspråkig, så jag tycker för mig så gör det inte så mycket att jag bryter lite.
Det blir personligt.
Ja, alltså det är väl en smaksak, men jag själv tycker inte att det gör någonting. Så jag tänker fortsätta sjunga på engelska när jag får lust.
Men om vi backar långt tillbaka, när du var liten, var växte du upp någonstans?
Oj, Danderyd.
Danderyd.
Mm. Hos mormor och morfar.
Inte mamma och pappa?
Inte pappa, nej. Jag har ingen pappa. Jag har aldrig haft. Men en mamma som bodde hemma fortfarande hos mormor och morfar. För hon var så pass ung.
Okay.
Så att,
så du, aldrig, du vet inte vem som var din far, eller?
Jo. Eller nej. Jo, jag vet väl. Nej, jag vet inte vem han var. Han är död nu, men jag...
Du har i alla fall ett namn.
På honom?
Ja.
Ja, det har jag. Jag träffade honom 2 gånger, men första gången var jag över 20.
Oj.
Och det blev inte så mycket mer med det sen.
Hur har det påverkat det liksom inte haft, tror du? Det är svårt att veta om man inte hade...
Jättemycket såklart.
Mm.
Det har trasslat till en hel del. Det har det gjort. Att vara faderslös.
Ja. Men din mamma, hon var väldigt ung också, sa du?
Mm, så hon bodde fortfarande hemma. Så att det blev ju liksom som att min mormor var... Jag hade som 2 mammor istället. Min mormor blev som en... mamma också. Det är den här...
En fläkt som låter bakom.
Nej, det är en luftfuktare som är för gitarrerna och min stora monstera som du sitter under.
Okej.
Okay. De behöver... Nu lade den av.
Då kan jag fortsätta. Mm. Okej, okay, du växte upp där med sin mormor och morfar, sa du?
Ja, mamma bodde hemma fortfarande.
Och vad jobbar mamma med då?
Inredningsarkitekt.
Oj, och mormor och morfar?
Morfar arkitekt och pappa arkitekt, allihopa arkitekter.
Arkitekt, men du blev inte arkitekt.
Nej, det är obviously not. Okej.
Okay. Men musik och kultur...
Ja, morfar sjöng opera.
Oj, spännande.
Ja.
Så var det mycket musik hemma där då? Med morfar?
Ja, alltså... Med morfar och mormor så var det mycket klassisk musik. Men sen när mamma och jag... Alltså vi bodde inte där alltid. Utan sen så flyttade vi in till stan när jag kanske var några år. 3-4 år. Och min mamma var en stor music lover. Och hon spelade jättemycket bra musik. All den bästa liksom, rock och pop och folkmusiken som kom under 70-talet. Så där, både från Amerika och England och Sverige. Och hade ett strålande soundtrack från min barndom verkligen.
Mm. Kul. Mm. Och så Kungsholmen flyttade du då, okej?
Eller... Inte direkt. Vi bodde först i city ett tag faktiskt. Okay. Precis in i smeten. Och sen så flyttade vi till Kungsholmen när jag började skolan.
Mm. Men sen att lämna din mammas musiksamling till hitta din egen musikaliska själ så att säga. Hur gick det till?
Ja, jag hamnade ju som väldigt ung i Gallerian.
I Stockholm? Ja, Gallerian, okej.
Okay. Mm. Gallerian i Stockholm där punkarna hängde. Och det var precis där 77-78... Nej, 70, vänta, nu ska jag tänka efter. Slutet på 78 var det. När precis punken kom till stan. Från USA och England. Där den ju hade liksom fötts lite tidigare. Men det var när precis punken började få liksom rota sig här i Sverige. Så hamnade jag i de där gängen. Och jag blev omedelbart punkare. Och tvingade mamma att klippa av mig allt hår. Och... bildade då mitt första band som hette Usch. Då var jag 16 år och hamnade bakom trummorna då.
Usch, det var 1978 då så fall?
Ja, i slutet på 78, precis.
Mm. Usch bara?
Usch hette vi, ja.
Mm. Varför, hur kom du på det namnet?
Ja, du, det kommer jag inte ihåg. Det var så länge sedan. Vi tyckte väl att det var coolt.
Ja, det passade
liksom in i tiden och liksom hela... Ja, nej men det var ju liksom, det var ju protestsånger liksom. Och punken gav mig, som jag hade lite skakiga familjeförhållanden och sådär, så var ju liksom punken verkligen som att hitta hem för mig, som att få en familj, och gav mig liksom verkligen modet att vara mig själv och att välja min egen väg och att lita på det, så att säga. Och jag upptäckte väldigt tidigt att det var musik jag ville hålla på med.
Och du började spela trummor direkt då, eller?
Ja, jag hamnade faktiskt bakom trummorna direkt.
Varför hamnade du där?
Ja, hamna för att det var, ibland känns det som att det var de som valde mig. Jag kan inte säga att jag kan inte minnas att jag tänkte innan att jag ska bli trummis. Utan det, alltså faktiskt, det bara blev så. Ibland så blir det bara, man bara känner att det är... Att man har hamnat rätt, liksom. Och det kände jag precis i allra början, innan vi hade någon egen replokal, så fick ju vi låna Grisen Skrikers replokal i Näckrosens tunnelbana.
Grisen Skriker, det var alltså ett annat punkband på den
ett tiden. Ett annat punkband på den tiden, som var våra kompisar. Mm. Och vi fick låna deras grejer precis i allra början. Mm. Och då så fick jag spela på Mats trummor och sådär. Jag kommer ihåg att jag övade liksom på kuddar hemma i mitt flickrum och så, innan jag liksom hade mina egna grejer så där. Mm. Men det gick ju ganska fort faktiskt för Urs, för att vi började liksom spela live egentligen långt innan vi behärskade våra instrument till fullo, därför att vi var jävligt kaxiga liksom, och vi gjorde egentligen succé ganska på en gång liksom.
På vilket sätt var ni kaxiga då, liksom?
Ja, som att vi gick till Höga Lids fritidsgård vid Hornstull när Ebba Grön skulle spela där. Och det var innan de hade blivit så stora egentligen. Det hade väl liksom precis börjat sprida sig vilket bra liveband de var. Och sen så Irre och jag som spelar bas med Urs, vi gick bara in i låsen till dem och sa: hej, kan inte vi få vara ert förband?
Mm.
Vi är usch liksom. Mm. De bara, jo för fan, haka på, vi har de här spelningarna. Så att vi fick ju liksom en väldigt fin skjuts där från början. Så att vi åkte ju med dem på...
Med Ebba Grön alltså.
Med Ebba Grön som förband till Ebba Grön på en liten turné ganska... Ja, det var inte länge efter att vi liksom hade börjat repa. Mm. Så vi, och då togs vi jätteväl emot. Jag kommer ihåg att vi gjorde väldigt succé då. Att många inropningar och sådär, även fast publiken stod och väntade på att Ebba skulle komma. Ja, så det var...
Men det är en bra startscen för Ebba Grön på turné.
Ja, därför att vi fick ju liksom en sån stor publik med en gång. Så det var jättebra.
Men och jag tänker på den här i Rågsved som inte ligger så långt ifrån här där vi är nu, i kulturföreningen Oasen.
Mm.
Spelar du där också?
Ja, och jag jobbade med Oasen också.
För någon som aldrig har varit på Oasen, som jag aldrig varit, för jag bodde inte uppvuxen i Västerås. Men vad var Oasen?
Det var en kulturförening i Rågsved som vi bildade för att ge plats och scen åt lokal kultur, så att säga, att inte allting bara skulle hända in i stan, att alla som bor i förorterna ska behöva åka in till stan för att gå på konsert eller hänga med varann eller göra olika grejer. Så att vi startade en plats helt enkelt för människor att vara, och vi ordnade massor med konserter med massa små olika punkband som spelade ofta 2-3 stycken per kväll. Vi bredde mackor och blandade saft, och på sommaren hade vi festival där i någon gräsbacke i Rågsved också.
Mm.
Och vi arrangerade konserter och vi spelade själva.
Och det blev liksom också, om du var aktiv där, blev det som en liten familj också, Oasen-familjen.
Ja, men precis. Ebba Grön framförallt.
De var väldigt förknippade med Oasen.
Ja, väldigt förknippade med Oasen, och jag stod dem väldigt nära. Och de blev som en familj för mig, hela det bandet och de personerna runt omkring.
Ja. Har du kontakt med någon från Ebba Grön fortfarande?
Ja, det har jag.
Mm. Ja, de har ju tagit lite olika vägar.
Ja då.
Men Oasen... Och det gjordes några skivor. Det finns en kultskiva. Vad heter den? En dag ska allting
hända. En dag måste någonting hända. Ja,
ja just det. Var du med på den skivan också?
Jag kommer inte ihåg om vi har någon låt med där.
Ja, ja.
Jag vet faktiskt inte. Det måste vi googla.
Vi får googla sen.
Det är usch i så fall.
Usch, vi googlar upp det sen efteråt.
Mm.
Men spela in någon skiva med usch.
Ja. Det var ju det gjorde vi också jätte... Alltså jag hade inte ens lärt mig att avsluta fills, alltså rundpallar med ett cymbalslag, när vi åkte ner till Malmö och för att spela in en singel på det lilla skivbolaget Bellatrix.
Mm.
Och då gjorde vi en EP som var vår första, och det var där den här låten LTO var med som blev en liten hit då bland punkare. 1 minut och 11 sekunder lång låt.
Mm.
Som handlade om LTO då. Ja. Som var det som vi upplevde i gallerian. Som många av oss utsattes för. Eller vad man ska säga.
Ja.
Drabbades av. Eller... Så att vi gjorde... Och sen gjorde vi 2 singlar till. Så vi gjorde 3 singlar sammanlagt. Och så var vi med på en... jättestor konsert som heter Concert of the Moment på Saltlagret i Köpenhamn. Kan det ha varit 79 eller 80?
Mm.
Och där har vi med, tror jag, 5 låtar som är inspelade live. Det är en dubbel LP. Så det var det vi gjorde på skiva. 3 singlar på 3 olika skivbolag och sen den här
danska. Massa live-demos också kanske.
Ja, säkert.
Som ni inte vet om finns någonstans.
Kanske. Ja, precis.
I mörkret. Det var en annan tid man spelade in förstås.
Ja, precis. Det
var sen bytte du till Tantstrul.
Ja.
Hur gick det till?
Ja, det gick till så att jag och Kajsa Grytt bodde tillsammans på Skånegatan. Delade lägenhet där. Och från början när vi flyttade ihop så spelade hon med Tantstrul. Och jag spelade med Usch. Det var ju... Tantstrul hade ju också ganska nyligen börjat. Och jag var med och arrangerade en av deras första spelningar på Oasen. Faktiskt, fast då var det Micke som spelade trummor.
Mm.
Men sen så var det så att de skulle göra en Norge-turné och Micke hade precis hoppat av och bestämt sig för att han ville hålla på med film istället för musik. Så då frågade Tandstrul om jag kunde tänka mig att vicka bara på trummor. Och först var jag så här väldigt bestämd, ja men det är absolut bara ett vikariat för att jag spelar ju med Urs liksom, och det är mitt band liksom. Men jag repade in i alla fall deras repertoar då på 2 veckor eller vad det var. Och sen åkte vi på den där Norge-turnén. Och då var jag ju fast, för det var ju helt, det var ju fantastiskt, det var verkligen också, det var verkligen som att komma hem också. Och det blev en utveckling för mig som instrumentalist. Jag kunde liksom, jag kunde växa och utvecklas vidare då tillsammans med de här personerna, därför att jag hade ju liksom min skola då i punken som var, det var väldigt rakt och det var väldigt snabbt och väldigt energifyllt och väldigt bra på det på många sätt. Men här var ju de musikaliska arrangemangen någonting helt annat, och vi jobbade också på ett helt annat sätt när vi gjorde låtarna. Och det var fantastiskt roligt, det var helt underbart. Och också det att spela tillsammans med Liten Falkholms bas var otroligt inspirerande, och jag fick mig att verkligen växa som trummis ihop med dem.
Och jag menar, och det bandet växte kanske också med dig som trummis istället för...
Ja, film. Det kändes väl lite kanske förmätet att säga, men det kändes lite som att det blev liksom fulländat. Mm. Det...
När man säger Tandstrul så är det liksom... Det är ett lite roligt namn, men ni måste ju varit en förebild för många tjejer genom många år, liksom Tandstrul-tjejer.
Ja, jag tror det.
Mm. Hur känns det?
Fint.
Att vara förebild, ja.
Fint, känns fint.
Hade du några förebilder när du var liten, när du satt i gallerian?
Ja, inga kvinnliga trummisar i alla fall.
Nej.
Men jag hade förebilder, men de var inte kvinnor tyvärr, för det fanns inte så många då.
Men du sjungde också i Tandstrul ibland?
Ja, det gjorde jag ju. Jag hade väl i alla fall... Jag hade ju börjat skriva låtar då också, men... Jag hade ju i alla fall en låt per LP som jag sjöng lead.
Mm. Men du skrev låtar också, sa du?
Mm, jag började skriva låtar mer och mer. Liksom. Mm.
En tidigare gäst i podden, en annan podden, Kajsa Grytt då?
Mm.
Hon var ju också... Har ni fortfarande kontakt?
Ja, då.
Hon var ju... 2014 så var ju Kajsa med i stor produktion på tv, Så mycket bättre.
Mm.
Såg du det programmet?
Ja, inte alla kanske.
Hur men... var det att se Kajsa i, ja. i det formatet?
Oh, vad ska jag säga? Det var väl kul.
Lite konstigt kanske också, eller?
Vet inte. Nej, jag tyckte det var kul.
Mm.
Det var kul att se.
Hon var ju väldigt duktig också.
Ja.
Jag blev väldigt rörd av sig, hennes, hennes tolkningar. Och även andras tolkningar av hennes låtar. Ja.
Mm.
Det var bra år. Men om vi backar till mitten av 80-talet då. Tandstrul, ni splittrades mitten på 80-talet.
85.
Varför splittrades ni?
Ja, det var väl lite olika. Det var väl några av oss som kände... för att gå vidare och göra andra saker, att det liksom hade nått någon sorts... Men där var vi nog väldigt oeniga. Det var liksom några av oss som ville sluta och några som inte ville. Och det liksom... Men då blir det ju så att man slutar. Mm. Liksom. Så det var väl inte liksom en självklar grej som alla kände att nu är det så här. Och det... Vem vet vad som hade kommit för musik om vi hade fortsatt. Men i och med att det fanns då personer som inte ville det, så var det så det fick bli helt enkelt. Och det var väl säkert bra på vissa sätt, det var nog meningen. Men det var väldigt kul när vi återförenades 2012.
Mm.
Det gjorde vi.
Mm.
Och
hur, på vilket sätt var det kul?
Nej, men det var så kul för att det hade gått så många år och vi hade väldigt bra spelningar de flesta. Det var liksom stora festivaler och sådär. Men framförallt så var det roliga tycker jag, att vi bestämde oss för att bara köra originallåtar i originalarrangemang. Mm. Så att,
inte arrangera sönder dem liksom.
Inget nytt och inga nya ar, därför att alla vi har ju fortsatt att spela. Mm. Så att alla vi hade ju blivit så egentligen otroligt mycket bättre liksom på våra instrument och mycket säkrare och sådär. Och vi kändes också nästan liksom ännu tajtare fast vi inte... Ja, det blev väldigt bra tycker jag. Sen så dels var det som var väldigt kul att liksom spela sina gamla originalarrangemang. Så att vi plankade liksom oss själva då och lyssnade in oss på de gamla skivorna och spelade precis så som vi gjorde liksom. Så det var väldigt kul. Men sen var det också väldigt roligt att se att det var så pass många unga människor som stod i publiken längst fram och sjöng med i texterna. Som helt uppenbart då måste ha lyssnat mycket på oss, ja, men på Spotify eller liksom på skivor och så. En ny ung generation som ju knappt var födda liksom när vi...
Ja, men 2012 då... Det är ju...
ja, precis.
Och lite längre bak i publikhavet, ja. Kanske stod lite de som var lite äldre och sjöng med också.
Ja, men precis. Nej, men då, ja, absolut. Nej, men nej, de kunde nog så långt fram de är. Men det var den blandningen jag menar. Dels de då i våran ålder som var liksom med och som kanske såg oss live då på 80-talet. De var ju många där. Men sen så även de här andra unga då som var jätteglada att de fick uppleva och se oss live fast vi egentligen hade slutat. Mm. Och vi var ju väldigt bestämda då att det är bara 2012 som vi finns igen. Så att från och med liksom nyårsafton där så fanns vi inte längre.
Vecka sen.
Det vet man aldrig. Det har inte sagt vare sig hit eller dit. Nej. Om det.
Får vi se. Kanske får man hålla tummarna då.
Men kanske när vi är 75-80 års åldern att vi skakar loss. Vem vet?
Gagge Grytt kanske. Nej, ja. Gagge.
Hon kommer aldrig bli gaggen.
Nej, jag skulle säga att han strug. Gaggenstrug skulle säga. Förlåt guys, det var inte så jag sa fel. Gaggenstrug skulle jag säga. Så sa det, är så korta namnen.
Jag tror inte vi kommer bli så gaggiga.
Nej.
Jag tror inte det.
Men så här, 85 sa du att ni slutade med Tantstrul första
gången.
Ja,
då gjorde vi den sista spelningen på Roskilde. Mm. Festivalen för 25 000 personer.
Bra avslut.
Bra avslut, ja. På sommaren 1985 gjorde vi det. Mm.
Och hur fyllde det musikaliska tomrummet efter Tantstrul?
Jag hade redan börjat jobba då med Gurra. Jag hade liksom... mitt eget låtskrivande och jag som soloartist hade liksom redan börjat utvecklas tror jag mot slutet där. Mm. Så att jag hade nog redan börjat skriva låtar tillsammans med Gurra som spelar trummor i Ebba Grön.
Gurra Ljungstedt.
Ja. Han och jag hade gjort en hel del låtar tillsammans och sen så hade vi ett studioprojekt då. Så vi gav ut en skiva på Mistlur. Mm. Alltså Ebba Gröns skivbolag. Som heter Hula Hula. Mm. Så var roligt namn. Jävligt bra platta faktiskt tycker jag. Mm. Mm, jätteroligt. Med väldigt mycket gästartister. Och men det var liksom bara det. Sen så fortsatte inte vi.
Men det var bara du och Gurra i det bandet eller?
Ja. Mm. Precis. Jag spelade de mesta trummor och sen så spelade vi ungefär lika mycket bas och gitarr.
Men det var inga konserter med...
Nej, alltså jag tror vi gjorde någon lokal tv-grej. Jag vet inte fan om det ens sändes. Nej, det var inte mycket live. Jag brukar kalla det för ett studioprojekt. Mm. Att det var den skivan liksom som vi gjorde.
Men vad gjorde du med på 80-talet annars? Vad gjorde Nike Markelius med på 80-talet?
Jo, nej, men alltså vad gjorde jag? Jag fortsatte att skriva låtar och jag hade liksom olika band och olika konstellationer med mina låtar, mer eller mindre stora band. Jag jobbade med Malena som duo och...
Malena från Tantstrul,
ja,
också.
Ja, precis. Och sen så hade jag ju även då börjat... skriva mycket. Jag har i och för sig alltid skrivit i hela mitt liv, men jag började väl liksom, jag skrev flera diktsamlingar och jag fortsatte liksom att jobba med låtar. Jag fick också uppdrag som teatermusiker flera gånger och både på radioteatern och Södra teatern och på lite olika ställen. Dramaten också, just det. Mm. Två
Och det var en barnteatergrupp också, Tant Sol.
Ja, men det var ju lite senare sen. Ja, det var ju när Malena och jag hade fått barn.
Okay.
Och hade småbarn och hade det livet. Då kände vi liksom inte för de här sena spelningarna och de här långa turnéerna, utan vi ville vara närvarande mammor. Så att då skräddarsydde vi liksom egentligen våra arbetstillfällen där. Och sen så låg det nära till hands att skriva musik. Vi skrev musik alltså till de allra, allra minsta, upp till 6 år. Eller sa vi 9 år? Kanske upp till 9 år. Nej, jag tror det var upp till 6 år. Och så skrev vi 2 stycken musikteaterföreställningar då med akustiska instrument. Jag spelade akustisk gitarr och hon akustiskt dragspel. Och så sjöng vi och hade vi dockor som hade olika sånger. Och
kul.
Så åkte vi runt på bibliotek och kulturhus och vi gästspelade på Titut och Teater Perro och lite olika sådana.
Mm.
Och höll vi på med då i några år. Och det var väldigt bra, för då hade vi ju ofta jobbat, vi gjorde 2 föreställningar om dagen, kanske en vid 9 och en vid 11. Så att vid 12, liksom sån här 12-1, då hade vi jobbat klart för dagen. Då kunde vi hämta barn på dagis och vara närvarande på kvällarna och laga mat.
Perfekt.
Så det tyckte vi var perfekt, ja.
Men de här teaterprojekten på 80-talet då, med Dramaten och Radioteatern och Södra Teatern, vad var det för musik du gjorde då? Vad var det för uppsättningar?
På Radioteatern var det någon pjäs som heter Schakt. Och jag tror att det var nog väldigt mycket instrumental musik jag gjorde då till den. Gitarrbaserat, om jag inte minns helt fel. Och på Dramaten så var det 2. Dels var det en Strindbergsfestival då Peter Luckhaus satte upp Hotell Orfila. Och då, det handlade om Strindbergs tid i Paris när han höll på med alkemi och grejer på något hotell där. Och jag spelade hans älskarinna Dagny Joel och sjöng Offenbach, gjorde jag. För då hade jag också, innan, just det gjorde jag också på 80-talet, jag gick och tog en massa sånglektioner under några år. Så att jag har operateknik.
Hur var det? Det var din morfar så?
Ja, han sjöng opera.
Så det var...
Men jag har aldrig velat sjunga opera. Eller jag gjorde det med min lärare lite grann, men jag har aldrig gjort det offentligt eller inför någon annan. Men jag jobbade på operan som påkläderska på kostymavdelningen där i flera år. Jag fick det som extra knäck, min moster jobbade där på. Kostym, så hon fixade in mig där. Så jag jobbade väldigt mycket på operan då med kläder. Och då, det var då jag träffade den här sångläraren. Och det var många där som ville att jag skulle bli liksom nya Carmen. Och att jag skulle, men jag hade sett den institutionen på för nära håll och kände att det var inte min grej att jobba där. Men däremot så var det fantastiskt att få den tekniken som jag fick av den här sångläraren då, som jag gick privat hos i, ja, men kanske 2-3 år. Mm. Även om jag sjunger rock och pop och annat. Även när jag sjunger visor också för den delen, så är det väldigt skönt att ha den liksom powern, ha den liksom kraftkällan i min kropp, att jag liksom behärskar instrumentet på det sättet. Så det gjorde jag också på 80-talet. Och det hade jag ju då användning av såklart när jag var teatermusiker, och då speciellt i den uppsättningen då när jag sjöng Offenbach. Det var inte direkt opera, det är väl mera, vad kallar man den musiken? Jag vet inte riktigt. Men det var ändå ganska kraftfullt. Sen var det en annan uppsättning också som var Almqvist, Love Almqvist. Mm. Och då, han har ju sån här songe, och då var det någon songe som fanns, och så var det någon av hans texter då som jag tonsatte och sjöng till Spinett. Mm. Vet du vad det är?
Ja, alltså lite.
Ja. Så det var någon som spelade Spinett och så sjöng jag då Almqvist songe.
Kan du beskriva en Spinett om någon lyssnar inte rätt?
Ja, det är lite så här, det är sån här barock, det är ett klaviaturinstrument som lite är lite barockt.
Ja.
Ja, men det är lite hårdare ljud liksom än en piano. Mm. Det är ett klaviatur.
Du nämnde Strindberg också där.
Mm.
Tänkte jag, en annan gäst på den, Gunnar Edander, känner du honom?
Känner ni för mycket sagt, men jag var faktiskt i kontakt med honom ganska nyligen.
Han har skrivit mycket med Strindberg. Så
ja, det visste jag faktiskt inte att han har gjort det.
Jävla kar, han har Strindbergs texter och sånt där.
Okej.
Okay. Ja.
Jag har inte haft så mycket med Strindberg att göra. Det var det att det var Strindbergs festival och att det här var en Strindbergs pjäs som jag var musiker och sångerska i. Mm. Så det var mer den kopplingen. Det var inte mitt eget liksom, initiativ så.
Sen 2012 bildade du bandet Nike och Röda Orkestern.
Ja, det var faktiskt tidigare okay. som det bildades. Men det var 2009 var det.
2009, ja. Okej. Mm. Vad var Nike och Röda Orkestern då?
Ja, grejen var den att efter Tant Sol där och den här barnföreställningen så var det så att jag tyvärr blev väldigt sjuk. Och jag var sjuk i ganska många år för det tog lite tid och ta reda på vilket sätt jag var sjuk och sådär. Men det innebar att jag blev sjukskriven och jag blev sjukskriven ungefär i samma veva som den borgerliga regeringen införde den här stupstocken, så kallade stupstocken.
Ja, fas.
Nej, fas 3. Ja, fas 3 också för den delen. Men stupstocken var det här att de tidsbegränsade sjukskrivning. Att de bestämde att man får bara vara sjukskriven ett visst antal dagar. Ja, just det, och sen måste man återgå i arbete oavsett om man är frisk eller inte. En helt galen reform, om du frågar mig. Och jag... tillsammans med tusentals andra människor blev liksom direkt drabbade av det här. För att jag genomgick till slut en ganska stor operation och jag var ganska nyopererad. Jag var ganska nyligen ihopsydd liksom, när jag då hamnade i det här att jag blev utförsäkrad. Så att det är en ganska utsatt situation och jag har ju liksom alltid, även när jag har varit sjuk och vad ska jag säga, försvagad i livet av olika sätt, så har jag ändå alltid haft ett väldigt starkt driv att hela tiden skapa, att hela tiden skriva, göra musik, liksom, göra min röst hörd och liksom, så var det även i den här situationen. Och jag, fast jag var väldigt sjuk, så bestämde jag mig för att jag måste göra någonting liksom, i alla fall försöka vara med på något sätt och protestera mot det här sättet som makthavarna behandlar de svagaste, så att säga. Så att jag låg egentligen i min sjuksäng och började liksom mejla till olika människor. Jag bestämde mig för att starta ett band, men att ett nytt band då, som uteslutande skulle sjunga politiska texter. Men jag kände också att jag ville inte bara skriva text och musik, allting utifrån bara mig, utan jag var nyfiken på hur många andra människor också såg på våran samtid ur ett politiskt och existentiellt perspektiv. Så att medan jag fortfarande var sjuk så började jag då att kontakta olika människor, textförfattare, skrivande människor, men inte folk som normalt skriver sångtexter, men skrivande personer. Och så bad jag dem att skriva sångtexter till det här projektet då, som jag sen skulle tonsätta.
Vilka kontakter då?
Ja, men alltså första skivan så var det ju Ingrid Edelfelt och Karsten Palmer. Ja, det var ganska många. Och andra skivan sen var också Susanna Alakoski, det var Bruno K. Öjer, Göran Greider, Eva Fuchs. Du kan klippa i det här sen också, eller hur?
Ja, eventuellt.
Okej.
Jo, ja, det brukar vi
göra. Ingrid Edelfelt, Amanda Ooms, Eva Fuchs, Karsten Palmer, Katarina Massetti, Mian Lodalen och Mimmi Malmer. Och sen så skrev jag några själv också. Det här var första skivan. Och andra skivan, Bruno K. Öjer, Göran Greider, Eva Fuchs igen, Susanna Alakoski. Göran Greider har två texter med på den här och även Ingrid Edelfelt. Och Jenny Wrangborg. och Ingrid Elfelt igen. Mm. Så att de här personerna då, sen så var det en del personer också som jag kontaktade som sa nej, och det var vissa också som försökte men som inte tyckte att det gick något bra och så här. Men det här var de som det i alla fall blev till slut, att jag samarbetade och de skickade sina texter till mig och jag tonsatte dem, och så fick vi den stora glädjen att spela in de här två skivorna då hos Benny Andersson i hans studio RMV då på Skeppsholmen. Så det blev väldigt, väldigt fina produktioner.
Och du sjöng då, eller?
Absolut.
Du sjöng?
Ja, absolut. Mm. Mm. Spela elgitarr och sjöng. Så det var då någonstans i den vevan faktiskt som jag köpte min första elgitarr och började spela elgitarr på allvar. Jag har spelat akustisk gitarr hela mitt liv egentligen och skrivit. Men jag ville att det skulle låta lite mer och vara lite mer fett liksom. Och nu när jag skulle fronta då, Nico och Röda Orkestern, så blev det elgitarr.
Mm. Nu var det att tonsätta och sjunga deras texter.
Men det var ju väldigt, väldigt spännande. Det var ett jätteroligt sätt att jobba på. Jag tycker att vi fick ihop ett unikt, fantastiskt material som också framförallt då speglar alltså den tiden som den var då politiskt i Sverige. Alltså när alliansen bildades till valet 2006 där och allt vad de stod för och allt vad de, alla de förändringar, försämringar skulle jag vilja säga. Och de här kom ju då 2012 kom den första och 2014 kom den andra.
Det var, och därefter vi ska en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter också.
Ja, det var 2013, det var mitt emellan där, just det.
Mm. Och vad handlade den om då?
Den handlade ju om vägen mot fas 3. Mm. Jag blev ju då utförsäkrad och tvångsinskriven på Arbetsförmedlingen fast jag inte var arbetsför överhuvudtaget. Mm. Och på Arbetsförmedlingen så satt de stackars arbetsförmedlarna och slet sitt hår. Jag tror att vi var 40 000 personer som kom dit som inte var arbetsföra, som de plötsligt skulle liksom hitta jobb åt. Mm. Så det var en ganska, ja, det var en ganska tillspetsad situation kan man säga. Och då var det också att i den här tiden så hade de också hittat på det här med kompletterande aktörer heter det. Det var alltså privata företag som Arbetsförmedlingen tog in för att sätta blåslampa i röven på alla de här människorna som de kallade då för lata och parasiter och sånt. Fast i själva verket handlade om sjuka människor som skulle behövt sjukskrivning och rehabilitering och återhämtning för att överhuvudtaget liksom komma tillbaka. Mm. Utmattade människor. Så att jag hamnade hos en sån här kompletterande aktör då. Och det var ju liksom helt för att få då sin motsvarande A-kassa eller aktivitetsstöd eller vad det heter för att kunna betala hyran, så var man ju tvungen att gå dit liksom. Mm. Och jag kände ju redan första dagen jag kom dit att det var rena helvetet på jorden liksom. Mm. Så att jag bestämde mig ganska på en gång för att det här måste jag dokumentera på något sätt. Ah. Måste wallraffa. Mm. Så att jag gick dit precis som jag skulle. Jag satte mig längst bak i rummet med mitt anteckningsblock och min penna. Och jag skrev ner precis allt som hände och sades i rummet. Och visste väl inte exakt vad jag skulle göra med det sen. Men efter ett antal månader så hade jag ett ganska digert material som jag då bestämde mig för att skriva ihop. Det blev en väldigt lång text. Och sen så skickade jag den till Björn Wiman på DN. Och han svarade mig nästan vändande post liksom att det här vill vi publicera. Mm. För det blev ett vittnesmål som så långt in hade ingen journalist kunnat gå, liksom, kunnat komma. Så att jag gjorde det för att jag kände att jag kan ge röst åt alla de här människorna som inte själva har den liksom. Ja, men dels så kan jag skriva och sen så, ja, så har jag väl någon sorts ingång, liksom, kanske lättare ingång än många andra att också få det jag skriver publicerat. Och det där var ju, det blev ju en jättegrej, det hade jag ju aldrig kunnat föreställa mig att det skulle bli så stort som det blev, liksom. Det blev ju...
Hur mådde du av uppmärksamheten?
Ja, men jag tror ändå att jag tog det ganska bra, därför dels var det så att jag insåg ju ganska tidigt att säga nej till alla de här som hörde av sig, alla de här debattprogrammen och så, Studio 1, och de ville sätta mig ihop med arbetsmarknadsministern i olika debatter och diskussioner. Jag bestämde mig ganska tidigt för att inte ställa upp på något sånt, för jag hade gjort mitt vittnesmål och jag kände att om media hade varit upplagt på ett annat sätt, att folk fick prata till punkt och det verkligen kunde bli djupa, vettiga diskussioner, då hade det varit en annan sak. Men i och med att alla de här debattprogrammen både på tv och radio och så där, är uppbyggda att det ska vara dramatik och de ska skapa motsättningar mellan folk och det ska helst bli något bråk och sådär, så kände jag bara att jag är inte med där. Så det bestämde jag mig ganska tidigt. Så det var skönt. Och sen så var det ju så att jag fick ju tusentals reaktioner och brev. Men ingenting var hat eller hot eller någonting sånt.
Vad härligt.
Utan det var bara liksom, det var så mycket kärlek. Och det var så mycket människor som var så tacksamma att jag hade fört deras talan. Och hur många historier som helst, folk som öppnade sina hjärtan och berättade sina historier. Och det tog ju många, många månader för mig att ens läsa alla brev jag fick. Liksom, och alla meddelanden.
Det låter väl helt fantastiskt.
Ja, det var helt fantastiskt. Jag fick ju till och med något pris där från socialpolitisk förenings hederspris det året och så, för att jag hade gjort den där.
Ett hederspris från?
Ja, det är det där. Så, de heter...
Sladden.
Ja. Svensk socialpolitisk förenings hederspris 2013 fick jag.
Cool.
På grund av det där.
Hur känns det då?
Och sen så var det ju liksom... Jag vet inte, liksom, jag tror att den delades liksom, det var så här 40 000 gånger på sociala medier, och jag vet att i Björn Wimans årskrönika som han skrev på slutet av 2013, så skrev han att det var på hela året, så var det jag tror att det var den sjätte mest lästa artikeln i hela DN på hela det året. Så det fick ju en enorm spridning, helt enkelt.
Stolt över det?
Ja, det är stolt över det.
Sen du, som sa, du har sagt att du har skrivit en hel del hela livet, men du skrev också en självbiografi. Trumslag, hjärtslag.
Ja.
En väldigt tjock bok.
Ja, precis. Ändå var det bara mina första 50 år.
Ja, hur var det att skriva en bok om ditt liv?
Det var jätteroligt. Och det var så kul för att jag skrev den ju på uppdrag. Mm. Och det var faktiskt efter den här artikeln. För det var så att den här artikeln blev ju också väldigt förlösande för mig. Också som skribent och författare. För att efter det så har jag fått ganska mycket skrivuppdrag.
Mm.
Det var också en konsekvens som jag inte hade någon aning om innan att det skulle bli så. Men då var det också bokförlaget Modernista som... hörde av sig och frågade mig helt enkelt om jag ville skriva min självbiografi.
Mm.
Så det var väldigt roligt, ett väldigt roligt arbete, eftersom jag satt och skrev och visste hela tiden att det skulle bli utgivet, fast det var min debutbok.
Mm. Ljög du någonting i boken?
Inte ljög, men sen så kan det väl hända att man kanske har saltat någon miljö. Eller
saltat och skarvat lite.
Ja, men jag har inte ljugit, nej.
Nej, jag vet inte.
Nej, det vet inte jag heller, men jag tror inte det i alla fall.
Man kanske kommer ihåg fel, det brukar jag.
Nej, men jag kommer ihåg, vid något skede så bad min redaktör mig att vara lite mer målande med miljöerna just.
Mm.
Att jag kanske bara, eftersom jag inte var någon van författare, så hade jag ett väldigt tätt samarbete med min redaktör på förlaget. Så det var jättebra.
Vad heter redaktören?
Wendela Fredriksson.
Okay.
Mm. Hon sa det vid något tillfälle ganska tidigt, tror jag, i processen. Jag höll på i 3 år med den där boken. Alltså inte heltid.
Nej.
Nej, men jag höll på med den i 3 år. Men det var också mycket med bilder. Jag publicerade över 100 fotografier i boken också. Oj. Så bara det arbetet med alla bilder och få tillåtelse från alla fotografer och allt sånt där var ju också ett jobb som tog den där tiden.
Cool.
Men i alla fall med det där med miljöer, så att då har jag ju liksom gått in och målat upp miljöer lite mer än vad jag hade gjort från början då, på hennes på hennes inrådan.
Mm. Sen har du även jobbat på Syre.
Just det.
Gör du fortfarande kanske?
Nej, alltså det försvann också samtidigt som corona. Jag hade en egen kultursida på Syre Där jag skrev om all sorts konst och kultur i 4 år.
Så är det skrev alltså det samhällsmagasinet, så är det mycket miljö också.
Ja, så att där, ja, i nästan 4 år skrev jag ungefär på halvtid för dem. Jag skrev krönikor också. Det var också ett sånt uppdrag som jag faktiskt fick i kölvattnet av den här stora artikeln. Som,
och sen försvann det med corona också.
Ja, jag vet inte om det berodde så mycket på corona. Jag tror att det var mer en olycklig att det sammanföll olyckligt i tiden. Men de var tvungna att skära ner. Och vad är det som ryker först? Då är det kulturen.
Ja, ja.
Känner vi igen det, eller?
Jag tror det.
Ja.
Mm. Och, men vilken kultur ville du lyfta på din kultursida i när du hade tidningen Sivre?
Alltså jag lyfte väldigt mycket ung och kvinnlig konst. Mm. Jag tyckte att jag ville ge kvinnor och transpersoner och icke-binära en liten gräddfil, så jag var ganska fokuserad på dem och deras konst. Också smala grejer, sånt som inte de brukar skriva om på de stora kultursidorna lika mycket. Så jag skrev om väldigt mycket unga upphovspersoner och kulturskapare. Men det är väldigt, väldigt många kultursidor, så att det är svårt att liksom generalisera. Så det, men det finns, allting ligger kvar på Syres hemsida, så det är bara att söka på mitt namn så ligger det.
Det finns kvar.
Ja, det är massor. Alltså det är under 4 år som jag
jobbar helt typ halvtid.
Ja. Så det är väldigt, jag har skrivit väldigt många artiklar där.
Cool. Mm. Och 2019 så släppte du skivan där som vi pratade om förut, Glitter och glöd.
Glitter till glöd.
Glitter ja. Till glöd, förlåt. Och den ska vi ut på Erik Axel Sund Records. Men hur gick den skivan? Har den gått bra?
Ja, du, så där skulle jag nog säga. Det jag är jättenöjd med den. Jag tycker att den blev väldigt bra. Den blev precis som jag ville. Det men det var svårt att få spelningar efteråt faktiskt, och jag tycker att den recenserades inte så mycket som jag hade önskat. Jag tyckte nog att den föll lite oförtjänt i glömska, ärligt talat. Den fick inte alls det genomslag som jag hade hoppats.
Vad kommer här nästa? Fler böcker, fler skivor eller?
Ja, alltså nu håller jag på. Det är därför jag har byggt det här båset här. Ett ljudisolerat bås. För att jag blev nämligen kontaktad nu för några månader sedan bara. Och de har bett mig att läsa in Trumslag och hjärtslag som ljudbok.
Kul.
Så det ska jag sätta igång med.
I båset?
Ja, jag har byggt ett litet ljudisolerat bås där. Du kan
jag tror det var så indisk meditationsrum där bakom.
Ja, så, ja, det kan ju vara också i och för sig. Det är väldigt glittrigt.
Ja, det var glittrigt.
Och det är rödglittrigt med massa röda ljusslingor. Jag har gjort en väldigt mysig liten hörna där. Och jag tänker också att jag vill ha ganska mycket musik i min ljudbok. Det var därför jag pratade med Gunnar Edander nämligen. Därför att det första kapitlet som handlar om min barndom, då hade jag velat ha med ganska mycket av det här soundtracket som jag pratade om precis i början av ditt och mitt samtal.
Ja, innan samtalet?
Nej, utan i början på samtalet så berättade jag för dig att min mamma spelade så mycket bra musik när jag var barn. Och då har jag som önskan att spela några sekunder av en mängd olika låtar i jag kommer att ha mest min egen musik såklart, som ska liksom illustrera min berättelse. Men jag tycker att det kan vara roligt. Jag har själv inte lyssnat så jättemycket på ljudböcker, men jag tänker mig att om man gör det, om man lyssnar på min bok, så kan jag tänka mig att just när det handlar om en musikers liv, att det kan vara fint att spränga in musik. Och det var därför jag pratade med Gunnar Edander, för att få rättigheterna till att spela några sekunder av 2 stycken låtar från Sånger om kvinnor.
Vilka då?
Vi är många. Mm. Och den heter inte Å och tjejer, men den som den heter, jag hade uppskrivit någonstans.
Ja, vi får googla.
Ja, vi får googla, precis. De 2 i alla fall. Mm. Och sen så massa andra låtar.
För det, han var ju gäst också på den här, och vi pratade mycket om de där.
Ja.
Om de där ja, fantastiska kvinnotexterna där som han fick
jag vet.
Tonsätta på Stadsteatern, genom Stadsteatern tror jag.
Ja. Jo, nej, men så det, han sa ja i alla fall. Så, att,
så, det, så då kom han in i din julbok.
Ja, och de andra, sen är det tre kvinnor då som är textförfattare, så jag har fått fråga alla fyra upphovspersonerna.
Mm.
Och det är ju lite olika då med... Men det är ett litet detektivarbete ska jag tala om, och vissa låtar, speciellt då kanske utländska artister, som till exempel så vill jag ha en låt med Cat Stevens. Ja, de skulle ha 5000 spänn för 15 sekunder.
Okay.
Så tyvärr, Morning Has Broken, den var viktig för mig i min barndom, men den, jag kanske kan nynna den istället.
Ja.
Jag kanske kan sjunga lite några sekunder själv istället. Men just den kommer inte bli, för de vill ha så mycket, mycket pengar för det. Det är så många låtar också, så om vi ska betala 5000 för varje 10-15 sekunder, då blir det en väldigt
stor... Exklusiv, dyr produktion.
Musikbudgeten blir väldigt...
Mm. Men så här, man har ju pratat mycket här om ditt liv på olika sätt. Det har varit mycket musik och kultur och så. Om du inte hade börjat lyssna på punk där och hängt i gallerien, då, vad hade du tagit vägen då, tror du?
Då hade jag hittat musiken på något annat sätt. Tror jag.
Mm. Man söker sig alltid fram till målet, eller?
Ja, kanske. Det är ju så svårt att veta liksom vad som är förutbestämt och vad som är ens öde. Och det är ju så, genom livet tycker jag, nu när jag har levt så här länge, så är det klart att många beslut som jag har tagit, både privat och yrkesmässigt, har ju förändrat så att säga min historia. Och hade jag tagit ett annat beslut i ett speciellt ögonblick, så kanske livet hade tagit en annan vändning. Så är det ju naturligtvis. Och det är ju...
Det är livet.
Det handlar ju om allt ifrån liksom möten till... Ja. Olika samarbeten som man kan tänka sig som har att göra med ens arbete.
Har du något nytt bokprojekt?
Ja, grejen är att efter Trumslag Hjärtslag då så kände jag att jag fick lite flöde i pennan. Och så jag har flera romanprojekt nu.
Oj.
Varav ett är helt klart, och jag har precis skickat till förlag.
Mm.
Och sen så har jag ett bokmanus nu som jag håller på med just nu, och som jag har hållit på med ganska mycket nu i sommar. Som är kanske skrivet nu 2/3 och sånt där. Det är jättespännande.
Mm.
Och
kul.
Får se vad det kommer att bli av det. Men jag tror att det kommer att bli några romaner i alla fall framöver.
Spännande.
Mm.
Då får man hålla ögonen öppna även där. Men tack så mycket för att vi kom hem till dig.
Ja, tack för att du ville komma.
Jag hoppas att du får en fin höst.
Ja, tack detsamma.
Och fortsättning, bra fortsättning på livet.
Ja, tack.